Så roligt att ni alla är här. Men vi gör ingenting annorlunda för att ni alla är här. Vi fortsätter att gå igenom Efesierbrevet, vers för vers. Och vi ber och hoppas att det inte bara är ett uppbyggelse för församlingen här i Göteborg, utan också för alla gäster som kommer tillfälligt. Så vi fortsätter. Och som så många gånger tidigare i Efesierbrevet så ställs vi här inför en text som handlar om liv och död. Det är en text som fångar både människans mörkaste förtvivlan och hopplöshet, och samtidigt så tar den oss in i det vackraste, det mest hoppfulla vi någonsin kommer att höra. Den förra predikan, vers 17-19, jag började titta på vers 17-19. Jag kallade predikan för det gudlösa livets tomhet. Och vi såg hur våra liv såg ut innan Gud gav oss liv i Kristus. I Efesierbrevets andra kapitel, i början på andra kapitlet, så talar Paulus om att vi var andligt döda i våra överträdelser. Han fortsätter lite senare att vi var utestängda från medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden med deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen. Det är en förkrossande analys. Och den är förkrossande därför att den är 100% sann. I vers 17 i det fjärde kapitlet, alltså i förra predikan, så såg vi att vi lever, innan vi kom till liv i Kristus, så lever vi ett liv utan syfte. Det var liksom tomhetens förvirring någonstans. Vi såg sen i den 18:e versen att våra förstånd var förmörkade. Att vi var blinda, som Paulus säger i andra Korinthierbrevet 4:4. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar om Kristi härlighet. Förlåt, strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Att vi ser att vi älskade mörkret mer än ljuset, och att vi därför helt enkelt inte kunde förstå det som kommer från Guds ande, eftersom vi saknade verktyg att höra, att uppfatta det. Att se det. Och detta fick till följd, såg vi sen i den 18:e versen, att vi var främmande för livet i Gud. Att precis som Paulus sa i andra kapitlet i Efesierbrevet, vi var andligt döda. Andligt döda. Vi hade liksom liv på någon nivå, ett sorts fysiskt liv, men det andliga livet var dött. Och det är det tillstånd som människan befinner sig i till dess då Gud griper in i hennes liv och gör allting nytt. Det är ingen vacker bild, vänner. Det är ett liv utan riktning, utan syfte, utan ljus, utan hopp. Det är ett liv i tomhet och mörker, och dessutom är det ett liv som leder till evig fördömelse. Evig fördömelse. Men Paulus är inte färdig där. Vi kommer inte ens igenom hela vers 18. Vi fortsätter där idag. Och så därför fortsätter vi nu att utforska det här mörkret utan Kristus. Och därför ska vi, och sen ska vi också se hur det vänder i verserna 20 och 21. Så jag lägger upp predikan i tre punkter. I den första punkten så ska vi fortsätta med mörkret och hopplösheten i vers 18 och 19. Jag kallar den punkten för den förtvivlade fåfängan. Den förtvivlade fåfängan. Därefter den andra punkten, en kort punkt, tror jag, utifrån vers 20. Jag kallar den punkten för förvandlingen i Kristus. Ni hör att det kommer någonting annorlunda än bara fåfänga och förtvivlan. Förvandlingen i Kristus, och sen den tredje punkten, att lära känna Kristus. Så punkt nummer ett. Paulus fortsätter med knivskarp precision att frilägga den gudlösa människans psykologi. Vi kan börja med att notera det här lilla ordet i slutet av vers 18. Det står de är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Detta i finns inte med i den grekiska texten. Det är någonting som översättarna har lagt till. Ordagrant så talar Paulus om hjärtats hårdhet. Det är alltså en hårdhet som är inneboende, som karaktäriserar hjärtat. Det betyder att människans problem, den gudlösa människans problem, är inte någonting som sitter på utsidan. Det handlar inte om brist på utbildning. Det handlar inte om brist på kultivering, på civilisering. Det här är någonting som går långt, långt djupare. Det är någonting som kommer inifrån och som därför också präglar hela personens liv. Hela personligheten. Problemet handlar inte om vår miljö. Det handlar inte om att allt skulle vara bra. Om den här personen bara hade fått bra förutsättningar att utbilda sig eller och bidra till samhället. Nej, det här är någonting som utgår ifrån själva centret i vår varelse. Paulus talar om att hedningarna är förhärdade i sina hjärtan. Och han använder en medicinsk term. Förhärdade, säger han. Det vet vi vad det är. Det är vad som händer med Jonathans fingertoppar när han spelar mycket gitarr och trycker på strängarna, så blir de hårdare och hårdare. Det är vad som händer med undersidan av dina fötter när du springer mycket barfota utomhus. Det blir hårdare och hårdare, det blir mindre känsligt. Ju mer du springer barfota, desto mer förhärdas huden under fötterna. Samma förhärdelse. Och nu säger Paulus att det här händer, den här förhärdelsen sker i hedningarnas hjärtan. Hjärtat, det kan syfta på jättemycket i vår personlighet. Men i det här sammanhanget så handlar det i synnerhet om vårt samvete. Vi såg i förra predikan att den gudlösa människan är förblindad på olika sätt i sitt sinne och sitt förstånd. Alltså massa olika tänkande funktioner. Men här talar Paulus om en förblindelse, en förhärdelse i samvetet. Den gudlösa människan är alltså inte bara blind för sanning, utan hon har också förhärdats i sin moraliska kompass. Hon har gjort sig okänslig för sina inre ingivelser som talar om vad som är rätt, vad som är det goda livet, det liv som är i enlighet med det syfte vi är skapade. Och visst känner vi igen det här också, vi som är kristna. Att när vi syndar så har våra hjärtan en tendens att förhärdas en smula. Så att våra samveten plågar oss lite mindre nästa gång vi syndar. I Hebreerbrevet 3 så talar författaren om att Guds folk, Guds eget folk medvetet förhärdade sina hjärtan. Och varför skulle man medvetet vilja förhärda sitt eget hjärta? Jo, för att man vill fortsätta synda. För att man vill njuta av synden. Det går ju inte att njuta av synden om vi har ett hjärta som ropar och protesterar. Stopp! Nej, 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 vi måste tysta det först. Och därför förhärdar man sig. Och det leder förstås vidare till en närmast total avtrubbning, som den 19:e versen sen här talar om. Avtrubbade. Det vet vi också vad det är. Det är ju när man har slutat känna. Här talar Paulus om ett tillstånd som är bortom känslor, bortom skam, bortom ånger. Profeten Jeremia, han talar om sitt eget folk som har lämnat Gud. Han talar om deras präster och deras profeter. De handlar lögnaktigt, säger han. Och de påstår, de säger till folket, allt är väl, när det själva verket ingenting är väl. Och Gud säger genom profeten Jeremia att dessa falska profeter, dessa falska präster, de ska stå där, eller snarare borde stå där med skam eftersom de har gjort avskyvärda saker. Men så säger han i 6:15, de känner ingen skam. De förstår inte att blygas. De är liksom stumma där. Eller vad heter det? Ja, avtrubbade. De har inte längre förstånd att blygas. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 4:2 om falska lärare som kommer att vilseleda några. Och han kallar dem för hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. De är brännmärkta. Alltså deras bildliga känselspröt är bortbrända. Och därför har de förlorat sin förmåga att känna någonting. De är avtrubbade. Och det här handlar om att de formar sig själva så att de till fullo kan leva ut det som vi i dessa dagar kallar för att förverkliga eller uttrycka sig själv. När vi talar om att uttrycka sig själv i våra tider, det här liksom self-expression, så handlar det om att vi antar en roll, en sorts karaktär som vi har blivit övertygade om att den här karaktären är det bästa uttrycket för våra inre drifter. Och så försöker vi att spela den rollen. Och vi fyller den här karaktären med olika egenskaper. Men verkligheten är att när vi uttrycker oss själva, när vi tar an den här karaktären, så suddar vi egentligen ut den vi egentligen är. Den Gud har skapat oss att vara. Vilket innebär att det vi egentligen kallar för självförverkligande i själva verket är ett sorts självutplånande. Ser ni logiken här? Gud har gett oss ett syfte. Men vi har blivit övertygade om att istället för att leva i enhet med mitt syfte så vill jag vara den här personen. Jag måste förverkliga mig själv. Och så utplånar jag den person jag är skapad att vara för att istället spela den här rollen. Vilket naturligtvis är att göra våld på mig själv. Och förutsättningen för det är att vi är avtrubbade. Därför kan den gudlösa människan kasta sig ut i det som vår text här kallar för orgier. En omåttlig sensualitet. Allt handlar om min njutning. Inte bara sex här. Det handlar om njutning. Och jag söker den. Och jag hänger mig åt den utan gräns. Och hand i hand talar Paulus med detta. Han talar om all slags orenhet. Och det handlar förstås om att jaget är allt. Hela mitt liv handlar om att tillfredsställa mig själv, mina begär, min längtan. Det är oavbrutet och oupphörligt en jakt på mig och mitt. Och allt som står mellan mig och min tillfälliga njutning, allt som blockerar den måste naturligtvis omedelbart övervinnas. Bort med det. Det är den yttersta självcentreringen, vänner. Och det här är ju inget ovanligt tillstånd. Jag skulle till och med påstå att det här normaltillståndet i vårt samhälle, även om alla inte har gått lika långt i det, så är det här vi är. Jag minns, och det här är en kulturell grej, så att det kanske inte säger så mycket, men jag minns min egen aha-upplevelse när jag för sådär kanske 15 år sedan, alltså när hälften av er sprang runt i blöjor, så hade jag en aha-upplevelse. När jag såg en amerikansk presidentkandidat i en valrörelse ställa upp sig för att bli fotograferad med de som hade kommit att lyssna. Och till min förvåning, jag satt där liksom med hakan i knät, så såg jag att alla som skulle ta bild på den här presidentkandidaten stod med ryggen mot kandidaten och fotade sig själv med kandidaten i bakgrunden. Och för mig blev det så här. Ni tittar på mig som om en ko tittar på en ny grind, som Lutten säger. Ni förstår inte vad det handlar om. Varför, vad är det som är konstigt med det? Men för mig blir det bara, va? Att de vågar så ogenerat fota sig själva och ställa presidentkandidaten i bakgrunden för deras eget självporträtt. För mig blir det bara, Jag kunde inte ta in det. Det blir liksom obegripligt. Den gudlösa människan förvandlas till ett mig-monster. Och det här är naturligtvis någonting som alla vi kristna också kämpar med. Du, jag vet med all säkerhet att du har träffat många mig-monster. Monster! Det är monster som bara har ett enda objekt i sina huvud, nämligen de själva. Om du försöker att berätta någonting så sitter de i bästa fall tysta och bara väntar på att dina läppar ska liksom stanna så att de kan säga sin grej. Om du berättar att du har stukat din fot så kommer de att berätta mig monstret. Han kommer att berätta när han bröt ryggen. Om du berättar att du såg ett fint rådjur i skogen så kommer mig monstret berätta att han såg en enhörning. Det är liksom hela tiden. Om de klarar inte att ta in andra eftersom hela deras synfält är upptaget av dem själva. Och vänner, det är ju ett förtvivlat tillstånd. Jag hörde nyligen, för någon vecka sedan bara, en psykolog som talade om att han hade sett att det finns en överväldigande korrelation mellan psykisk ohälsa som han har sett i sitt samtalsrum, och självupptagenhet. Jag vet inte hur han definierar det riktigt. Men alltså, ju mer inkrökta vi blir i oss själva, desto mer gör vi våld på vår egen natur, och desto sämre kommer vi att må. Kära vänner, det här är en väg mot undergång. Och även om det erbjuds en viss njutning, och även om det i det gudlösa människornas inkrökthet, liksom, de varierar i sin inkrökthet, vi varierar också i vår inkrökthet, så är det ett förtvivlat tillstånd, ett hopplöst liv här och nu. Men ojämförligt värre när vi håller i åtanke att det här är personer som är på väg mot Guds, alltså mot sin eviga vredes dom. Det är hopplöst här. Men det finns en vredesdom som varar i all evighet. Bara ta in de orden. All evighet. När det har gått 1000 år så är det en evighet kvar. När det har gått 1 miljon år så är det en evighet kvar. Det tar aldrig slut. Och Paulus varnar oss i Herren, säger han i vers 17. Alltså med all sin apostoliska auktoritet. Han säger, fly från ett sådant liv. Lev inte längre så. Så vad finns det för hopp för den gudlösa människan? Vi går till punkt nummer 2 och tittar på förvandlingen i Kristus. Och här i den 17:e versen, alltså redan, eller förlåt, i den 20:e versen, så vänder ju allt redan i första ordet. Och jag läser texten ifrån vers 17. Han säger, därför, så ni får med sammanhanget här, ni får känna mörkret en gång till. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud för att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Han tar fram en kontrast här som är chockerande. Som liksom i sin kraft så är den, jag vet inte hur jag ska beskriva den. Ordet men här, det vänder på allt mörker, all förtvivlan, all hopplöshet, och inkommer ljuset. Det liksom skär genom mörkret som en laserstråle. Allt som Paulus har talat om i verserna 17-19 har varit sant om oss. Allting, och kanske är det fortfarande sant om någon som är här idag, jag vet inte. Allt är sant. Det är en beskrivning av människan i sitt fallna tillstånd. Tillståndet utan Kristus. Sådana har vi alla varit. Men en dag blev allting annorlunda. Helt annorlunda. Ordet men här är ingången till evangeliet. Till de obeskrivligt goda nyheterna. Det är ingången till ett liv som är fyllt av mening och riktning och hopp. Evangeliet, det kommer alltid som en kontrast. Det är för att det är någonting som kommer från ovan, från Gud själv. Det är Guds evangelium. Det är liksom den här strålen ljus som skär genom mörkret. För hur skulle vi någonsin kunna rädda oss själva ur den situation som vi ser i verserna 17-19? Det är ett tillstånd som bara går från förtvivlan till förtvivlan. Från hopplöshet till mer hopplöshet. Från självcentrering till mer och mer och mer självcentrering. Avtrubbning, okunskap. Alltså, det är ett förmörkat förstånd. Det är ett förhärdat hjärta. Vi är främmande, vi är avskurna från livet i Gud. Hur skulle vi någonsin kunna rädda oss själva ur ett sånt tillstånd? Vi har inte ens förstånd att se att vi är i behov av räddning. Vi är döda. Våra samveten är sönderbrända. Våra hjärtan är förhärdade. Det fungerar inte med 12 livsregler för att städa upp sitt liv. Det fungerar inte med positivt tänkande. Det fungerar inte att befalla våra omständigheter att arbeta för oss. Nej! Förvandlingen, vänner. Förvandlingen kommer inte från oss. Den kommer inte ur oss. Det är ingenting som vi kan producera. Förvandlingen kommer alltid från Gud. Det är en främmande rättfärdighet som kommer till oss. Inte för att vi är särskilt bra. Inte för att vi har gjort någonting för att förtjäna det. Utan bara för att han är fantastisk, nådefull och god. Det är bara genom den helige andes kraft som våra hjärtan kan mjukas upp och våra förstånd kan upplysas. Det är bara på det sättet. Så vi måste alltså förstå att den som är en kristen person har fått en ny natur. Det är en person som har dött bort från det gamla och uppstått i ett nytt liv. Det betyder tyvärr inte att den gamla människan för evigt är borta på den här sidan av härligheten. Han liksom gör sig konstant påmind. Hallå, hallå, glöm inte mig. Men det finns en sorts ny natur här. En gång var församlingen i Efesos som de andra hedningarna. Och det gäller Göteborgs 8:e baptistförsamling också. Men nu är vi något helt annat. Vi har förts från ett rike, mörkrets rike, in i Guds underbara ljus. Och Paulus här använder ett retoriskt grepp. Han uttrycker sig i någonting som kallas för en litotes, en underdrift. En ganska signifikant underdrift. Och man underdriver ju för att förstärka det man vill ha sagt. Ni vet, i Romarbrevet 1:16 så säger Paulus: jag skäms inte för evangeliet. Och det kan ju låta som att han, här skäms han, men nu har han klivit ut och nu skäms han inte riktigt. Men det är ju inte riktigt det som är hans poäng. Det är inte så att han nästan skäms för evangeliet och inte gör skillnaden. Nej, nej, nej. Vad han menar är förstås att han har ett obeskrivligt, ett orubbligt förtroende för evangeliet. Evangeliet är hans stora skatt. Det är det hans liv handlar om. Och här säger han: det är inte så ni har lärt känna Kristus. Och poängen är att kontrasten kunde inte vara större. Det tomma, det gudlösa livet i vers 17-19 är totalt väsensskilt från livet i Kristus. Det kristna livet är inte någonting som är svårt att se. Jag öppnade igår kväll John Bunyans bok Kristens resa. Ni har ju hört mig hämta illustrationer ur den här massor med gånger. Och jag skäms inte för det. Det är de bästa illustrationerna jag kan ge. I ett tillfälle på sin vandring så kommer huvudpersonen kristen och hans vän trofast. De kommer till fåfängans marknad. Och jag är väldigt frestad att läsa ett par sidor för er. Men jag tog bort det i sista stund. Den här fåfängans marknad är så träffande beskriven. Det är en urgammal marknad. Där man säljer alla sorters fåfänglighet. Allt det som den gudlösa människan söker i vers 17-19. Men när kristen och trofast kommer dit. De har varit igenom en del vid det här laget. Då blev allting bara en enda röra. Och anledningen att det blev en enda röra. Hela staden kom liksom i upplopp. Det var tre anledningar. För det första hade kristen och trofast helt andra kläder på sig. De hade helt andra kläder. Och det ska vi återkomma till i de kommande predikningarna från vers 21 och framåt. Paulus talar om att vi ska klä oss i olika grejer. De hade helt andra kläder. Deras kläder var helt obegripliga för folket på marknaden. Vissa tyckte att de var utlänningar och vissa tyckte att de var dårar. Men alla blev arga. Och för det andra talade kristen och trofast ett helt annat språk än folket på marknaden, säljarna på marknaden. Säljarna kunde inte förstå vad de sa. De säger: kom och köp min produkt, kom och köp min vara. Och kristen och trofast säger: vi vill bara köpa sanningen. Och de fattar inte. Och de blir arga. Hela staden kommer i upplopp. Vad är ni för bovar som kommer hit och ställer till med oreda? Och för det tredje så blev ju säljarna alldeles rasande när kristen och trofast inte visade något intresse för vad de hade att sälja. Kulturkrocken här blev ju total, eftersom den kristne och den icke-kristna lever liv som har helt olika riktning. Och läs gärna kapitlet om fåfängans marknad och kapitlet därefter. Jag har inte läst det en enda gång i mitt liv utan att gråta. Hjälp, jag gråter vad jag tänker på. Det blir dramatiskt. Det blir det verkligen. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 6 och 14. Och han talar ju här om äktenskap förstås. Men det går att tillämpa i flera sammanhang. Han säger: vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Han talar alltså om att vi inte ska gifta, att man inte ska gå i omaka par. Och så fortsätter han: vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Ni hör att han spetsar till det. Men han talar ju sant. Det är ju Guds ord detta. Enligt Paulus så är det helt otänkbart att det kristna livet ser ut ungefär som det icke-kristna livet. Det är alltså inte fråga om en liten justering här och där, att vi städar upp och slutar svära eller någonting sånt där. Det kan bara beskrivas som en total förvandling. Och det är denna förvandling, den kommer helt och hållet från Gud. Det är någonting som sker i den helige andes kraft. Så då kommer vi till den tredje punkten och frågar oss: hur? Hur sker denna förvandling? Här ger Paulus ett tredelat svar. Först ger han en övergripande rubrik och sen så ger han två förklarande underpunkter. Och det här är min sista punkt, så när han är färdig, då är predikan färdig. Så det allra första han säger är att de har lärt känna Kristus. Det är inte så ni har lärt känna Kristus. Lärt känna Kristus. Här är förstås nyckeln till hela det kristna livet. Naturligtvis. Hela det fria livet, alltså hela livet i ljuset utanför den här förtvivlan som vi har sett i vers 17-19. Det beror inte på att vi gjort någon särskild sorts upplevelse. Det är inte för att vi har uppnått ett särskilt sorts känslotillstånd. Nej, det är för att vi har lärt känna Kristus. Och vad innebär det då att lära känna Kristus? Oj! Vilken fråga. Det finns jättemycket att säga och vi ska återkomma till det lite senare. Men det första vi måste veta är att vi måste förstås veta vem det är vi pratar om. Vi måste först lära känna honom genom att förstå någonting grundläggande om vem han är. Vem är Kristus? Och då kan man börja med att titta på bekännelser och sånt där. Jag har en förkärlek till Heidelbergkatechesen, som ni alla har hört mig citera många gånger förut. Den 29:e frågan i Heidelbergkatechesen lyder så här: varför benämns Guds son Jesus? Varför heter han Jesus? Det vill säga saliggörare. Så lyder frågan. Varför benämns Guds son Jesus? Det vill säga saliggörare. Svaret är: därför att han gör oss saliga från våra synder, och hos ingen annan står någon salighet vare sig att söka eller finna. All salighet finns hos honom. Mer konkret än så, det går inte att bli. Hela ditt liv, vare sig du är kristen eller okristen, hela ditt liv går ut på att söka salighet, så att söka lycka. Det spelar ingen roll vad du kallar det för. Vissa kallar det för summum bonum, vissa kallar det för det högsta goda, vissa kallar det för lycka, vissa kallar det för la dolce vita, liksom det goda livet. Det är vad du längtar efter, ursäkta mig. Förut sökte vi all vår lycka på fåfängans marknad. Men vänner, hos ingen annan än Jesus Kristus står någon salighet att finna. Vi alla, vi längtar så efter detta. Vi ägnar all vår tid, all vår kraft, allting. Och den här saligheten finns bara hos Jesus Kristus, säger katekesen. Och katekesen sammanfattar Bibelns lära. Så vänner, låt oss lära känna honom. Och jag tänkte nu att vi skulle göra någonting som vi aldrig har gjort förut. Jag kommer att läsa ett antal bibeltexter som talar om vem Jesus är. Ni har hört mig citera dem alla förut, det är kända texter. Och eftersom det jag nu kommer att säga kommer rakt ur Bibeln, så innebär det att här får du en möjlighet att höra Guds rena och oförfalskade ord i en predikan. Så jag tänkte föreslå nu att när jag läser flera texter efter varandra, så du som tror att Bibeln är Guds ord, svarar efter texten med ett klart och tydligt amen. Förstår du instruktionen? Ja, nu börjar vi. Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Amen. Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning. Amen. Och Jesus sa, Johannes 8:56, Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig. Judarna sa, du är inte 50 år än. Och Abraham, har du sett? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Jag är innan Abraham fanns. Amen. Johannes 14:5, Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vers 8, Filippus sa, Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus, den som har sett mig har sett Fadern. Amen. Johannes 12:45. Jesus ropade, den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Amen. För Kolosserbrevet 1:15. Jesus är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat. Amen. Kolosserbrevet 2:9. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Amen. Hebreerbrevet 1:3. Jesus utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Amen. Kolosserbrevet 1:16. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Amen. Hebreerbrevet 1:3. Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Amen. Kolosserbrevet 1:17. Och allt består genom honom. Amen. Men trots det säger Bibeln i Filipperbrevet 2:6. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var en människa, var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Amen. 1 Petrus 2:22. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Amen. Men Gud hade ordnat det så att Romarbrevet 5:19, de många skulle stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Amen. För 1 Korinthierbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud. Amen. Galaterbrevet 3:13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Amen. 1 Petrus 2:24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Amen. Romarbrevet 5 och 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i de ogudaktiga ställen när tiden var inne. Amen. Och när tiden närmade sig för hans död sa han så här, Johannes 10 och 18. Ingen tar mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Amen. Så Hebreerbrevet 1 och 3. Sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Amen. Filipperbrevet 2:9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att det i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Amen. Matteus 28 och 18. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Amen. Johannes 3:35. Fadern älskar sonen och han har lagt allt i hans hand. Amen. Första Korintierbrevet 15:27. Till allt har fadern lagt under hans fötter. Amen. Första Petrus 3:22. Alla änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. Amen. Kolosserbrevet 1:18 sista. Han är huvudet för sin kropp, församlingen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Amen. Vänner, han är det judiska folkets efterlängtade messias. Han är Evas avkomma som krossar ormens huvud. Han är profeten som Mose utlovade. Han är prästen efter Melkisedek. Han är kung David, fast en större kung David. Han är Salomos vishet. Han är Abrahams välsignelse till alla folk. Han är påskalammet som slaktades. Han är klippan som brast och gav livgivande vatten i öknen. Han är ormen av koppar som räddar folket undan ormarnas gift. Han är den han är. Han är jag är. Han är rösten från Mose brinnande buske. Och genom honom har allt blivit till som är till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom är livet och livet är människornas ljus. Han är före allting och allting består genom honom. Och Gud själv, den enda sanna guden, lät hela sin fullhet bo i honom. Han är vår återlösare, vår befriare och vår frälsare. Han är också den rättfärdige domaren och hämnaren av oskyldigt blod. Han är vår överste präst. Han är den som för vår talan ständigt inför fadern. Han är oföränderlig i sin styrka. Han är evigt trofast. Han är mäktig i strid. Han är oändligt nådefull och barmhärtig. Han är ojämförbar. Han regerar i rättfärdighet. Himlarna förkunnar hans ära och jorden hans skapar kraft. Han är den som är, den som var och den som kommer. Och han förblir densamme idag, igår och i all evighet. Amen. Det är denna Kristus som vi har lärt känna. Eller? Har du lärt känna honom? Åh, jag skulle kunna fortsätta så här länge till och det vore underbart. Jag går vidare. Jag bara frågar dig, har du lärt känna honom? Fattar du grejen med hur stort och vackert det här är? Vi går till den första av Paulus underpunkter, vers 21. Paulus säger, ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har hört om honom. Att höra Kristus. Att höra Kristus är att höra evangeliet predikat. Och Jesus säger själv i Johannes 5 kapitel, vers 24. Han säger, jag säger er sanningen. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Att höra, vänner, är en fantastisk sak. Du minns berättelsen om Lydia i Apostlagärningarna 16. När Paulus och hans kompisar kommer till staden Filippi och det blir sabbat. Och de går ut till en böneplats och där har några kvinnor samlats för att be. Och så säger texten i den 14 versen att Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Den helige ande gör ett verk här och hon hör och allt förändras. Det är ett hörande i biblisk mening. Det handlar inte bara om att registrera information. Det handlar inte ens om att lyssna på predikningar och tycka att det är ganska intressant och underhållande. Nej, det går djupare. Det innebär inte bara att vi lyssnar och att vi förstår och tror att det är sant. Det handlar om att vägledas av den helige ande in i sanningen. Och att se att detta budskap, detta evangelium är det mest värdefulla som finns. Att det här är liv. Att den som hör evangeliet om Kristus i biblisk mening, hörande i biblisk mening, kommer att se att det är värt att lämna allt det här som jag går och släpar på för att vinna detta. Det är en person som har sett, som har beräknat kostnaden, som har satt handen på plogen som Jesus talar om, utan någon intention att vända om. För detta är liv och liv i överflöd. Det är den person som har sett. Den som hör är en person som har sett att själv har jag ingenting att berömma mig av. Jag har kommit till mitt yttersta. Jag har upplevt livets tomhet och förtvivlan som jag sett i vers 17-19. Det enda jag har att komma med är synd och fördärv och en desperat bön om frälsning. Den andra underpunkten som Paulus ger. Snart i mål här. Han säger, ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Att få undervisning i honom är att bli hans lärjunge. Det är att förenas med honom och leva det nya liv som han för oss in i. Det är att leva ett liv fullt av förundran och glädje för vad han har gjort för oss. Alla de avgudar som vi har skaffat på fåfängans marknad i vers 17-19, de kan inte bara tas bort. Det fungerar inte så. Tidigare så har vi fyllt våra liv med surrogat och vi har gått in i olika former av slaveri i biblisk mening. Och även om vi är kristna så märker vi fortfarande att våra liv i stor grad styrs av saker som vi inte längre vill ha med att göra. Det är fortfarande en kamp som pågår. Tidigare ägnade vi hela våra liv åt att jaga bekräftelse från våra föräldrar eller kollegor eller barn eller barnbarn eller våra församlingar för all del. Och vi avslöjar, vi kommer till en sorts insikt och avslöjar de gamla avgudarna och vi bestämmer oss att sluta med det här. Men det är inte så enkelt. Det biter sig fast. Och då har vi den skotske pastorn från 1800-talet, Thomas Chalmers. Han säger så här. Vi upphör bara att vara slavar för en aptit därför att en annan har fört oss in i underordnande. En ungdom kan upphöra att avguda sinnliga nöjen och festande, men det är bara för att avguden materiell vinst har fått övertaget. Alltså, ungdomen har vuxit upp och kanske börjat göra en karriär och börjar nu istället för så mycket sinnliga nöjen börjar man att sträva efter andra avgudar. Men det finns, han fortsätter, det finns inte en enda personlig förvandling i vilken hjärtat lämnas utan ett objekt för skönhet och glädje. Hjärtats begär efter ett särskilt objekt, efter en särskild avgud, kanske kan övervinnas. Eller han säger, det kan övervinnas. Men dess begär att ha något objekt är oövervinnligt. Det enda sättet att fördriva en gammal tillgivenhet är genom den utdrivande kraften hos en ny. Alltså hjärtat har avgudar och dess avgudar kan inte tas bort. De kan bara ersättas. Så frågan är alltså inte om jag är en slav eller inte. Frågan är vems slav är jag? Det mänskliga hjärtat måste ha någonting att sätta sitt yttersta hopp till. Frågan är då vad eller vem? Och här säger Paulus att vi har blivit undervisade i Kristus. Det vill säga vi har blivit Kristi lärjungar. Det betyder att vi lockas ut ur oss själva. Och vi hämtar vår bekräftelse, vår rättfärdighet och vårt hopp hos honom istället för allt det här usla som jag släpat runt på. Så, kära vänner, låt oss fly fåfängan. Låt oss bryta nej-monstrets kvarvarande kraft i våra liv och låt oss istället uppfyllas av vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Jag läser igen 1 Petrus 2:24. Det är det sista. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för den text vi har fått höra utläggas. Vi tackar dig för Paulus inspirerade ord i Efesierbrevets 4:e kapitel. Och nu ber vi igen, precis som vi bad innan, att den helige ande skulle göra sitt verk i våra hjärtan. Om det finns någon här som inte har fått det nya livet, Fader, så ber vi alla, vi ber att du skulle förbarma dig över den personen och låta den personen se hur du gör allt nytt. Men vi ber också för alla de som är kristna i det här rummet och som i olika grad kämpar eller som kämpar med det som vi har släpat på förr. Vi ber för de som kämpar med missbruk av olika substanser, vare sig det är socker eller om det är tyngre saker. Vi ber för dem som kämpar med olika missbruk av sociala medier och bekräftelsen som kommer därifrån. Fader, vi ber för dem som kämpar med, för oss alla som kämpar med olika former av bekräftelsebehov och det vi söker den i usla brunnar. Förbarma dig, Fader, och låt Kristi ljus lysa in i våra liv. Och låt de här avgudarna avslöjas för vad de är. Och hjälp oss i den helige andes kraft att kasta oss på Kristus som är vårt allt. Som är vår rättfärdighet, som är vår glädje, som är vårt hopp. Kristus som är vårt liv. Vi ber om allt detta i hans namn, i Jesu namn. Amen.